När vi tror på Gud men lever som om han inte finns. Kan vi be tillsammans? Herre, tack för din närvaro här. Herre, står ett ord att det är dig som vi lever, Herre. Rör oss och är till. Tack för vad du gör just nu. Tack för vad du gör, Herre, i sång. När vi läser texter tillsammans och när vi ber tillsammans. När vi också lyssnar till ditt ords förkunnelse, Herre. Och jag ber om din hjälp att predika och tala om det som är relevant från ditt hjärta, Herre. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Jag ska inte predika en bok. Jag ska inte predika boken Kristna ateister. Men det är få böcker. Jag har läst en del böcker. Och det är få böcker som har utmanat mig så som Greg Groschels bok Kristna ateister. Jag läste den i en solstol för några månader sedan nere på Kanarieöarna. Där jag hade möjlighet att ta igen mig tillsammans med min far. Och jag läser där och blir så utmanad. När jag läser den så leder också till rannsakan om mig själv. Jag som under flera år har stått i församlingstjänst. Är jag pastor på heltid och efterföljare på deltid? När jag talar om att frimodigt tro på Gud och leva i efterföljelse, det är en sak. Men lever jag verkligen som om han finns? Alltså vad är annorlunda i livet sedan Jesus kom för att ta över? När jag läste så upplevde jag ett tilltal, man kan säga så, att inte bara det här gäller inte bara mig själv, utan jag vill dela med församlingen, inte bara med församlingen utan för alla som får lyssna. Jag längtar efter ett mer riktigare liv som kristen. Alltså en tro på Gud som verkligen förhärligar honom. Det finns ett ställe i Saltaren som jag kommer återkomma till under predikan. En text som vi har nyss fått läsa. Och i Folkbibelns översättning så tycker jag det är lite starkare än Bibel 2000. Det står så här i psalm 9. Det som känner ditt namn förtröstar på dig. Det som känner ditt namn förtröstar på dig. Det som är min förhoppning, jag ska snart börja med min predikan. Det som är min förhoppning är att vi ännu mer ska leva som om han finns. Det första vi stannar inför är att riktigt känna Gud. Att riktigt känna Gud. Låt mig börja med en fråga. När kan man säga att det är vänskap? När är det inte längre bara en ytlig bekantskap, utan det är vänskap? Jag såg Carl Oskar Horby, en god kille här. Han är på Facebook. Han är min vän på Facebook. Jag har 730 vänner drygt på Facebook. Det skulle vara absurt att påstå att jag har 730 vänner. Nästan alla av mina Facebook-vänner är personer som vet vem jag är. Men en handfull av dem som är mina vänner. Alltså där relationen är på djupet. Är Gud en ytlig bekantskap? Eller lever du i vänskap med Gud? Du vet, en del människor, de läser på allt om kändisar. Nu har vi en stor kändis i Sverige som är på alla barns läppar under 12 år i alla fall. I will be popular, I will be popular. Känner ni igen den? Erik Sade, han som vann Svenska Melodifestivalen. Du vet, det finns en del människor som läser på allt om kändisar. Precis som om de levde tillsammans med dem. Men ingen av dessa barn skulle kunna säga att jag är vän med Erik Saade. Bara för att jag vet allt som skrivs om honom. Jesus sa vid ett tillfälle så här till folket. Ni forskar i skrifterna. Johannes kapitel 5, vers 39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Du vet, det är en sak att få en massa kunskap om Gud. Att läsa Bibeln. Läsa en massa teologisk litteratur. Ja, du kan till och med vara professor i Jesu liv och gärning utan att personligen känna Gud. Det är enkelt. Jag tror du kommer upp här ända. Ja. Det är enkelt att öva sig i en kristen roll. Jag var aktiv i en kristen församling och leva kristet i en yttre mening. Hör ni bra förresten? Det är lite sådär. Ska jag ta en sån där? Hör ni bra? Okej. Okay. Då kör vi på det. Det är enkelt att öva sig. Ja, du kan vara kristen ledare. Du kan vägleda människor utan att riktigt känna Gud. Vet ni vad? Jag är där ibland. Men vet du vad som står i skriften? Och ibland är det så att jag märker att jag då och då är tillbaka där igen. Men det står i skriften så här i psalm 25. Låt Jesus ta över, ni vet. Det var den texten som var inspirationen för den meningen. Det står så här i psalm 25. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Av det förstår vi att det kristna livet handlar inte om ytlig bekantskap med Gud, utan om förtrolighet. Jag ska snart tala mer om förtrolighet med Gud. Alltså att riktigt känna Gud. Det var en synvilla. Att riktigt känna Gud, det gör något på djupet i våra liv. Det är faktiskt vad Bibeln säger. Jag har sagt det flera gånger, jag behöver tala om det till mig flera gånger också. Att lärjungaskap syftar inte främst till att vi ska bli bättre människor. Utan det syftar till att Kristus ska bli synlig i våra liv, i oss och genom oss. Och hos mig finns det en strävan att mer och mer lära känna honom. Jag har förmånen att nästan varje vecka få undervisa tonåringar. Det sitter några konfirmander här. Och jag har en bön. Herre, hjälp mig så att dessa tonåringar förstår, kan greppa vad livet i dig handlar om. Paulus, han skriver så här i andra Korintierbrevets femte kapitel. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Det jag tror Paulus framförallt syftar på här är inte förvandlingen av våra liv, av våran karaktär till mer Kristuslikhet, även att det är följden. Absolut. Men vad det djupa sätt handlar om är att få känna Gud på riktigt. Ändå vet jag ju att det är en ganska stor differens, det som Bibeln talar om och hur det ser ut i våra liv. Jag tror att många kristna, jag tror att du tillsammans med mig brottas med den här kristna ateismen. då och då. Teologen N.T. Wright, han skriver i en bok som heter Helt enkelt kristen. Läs den. Han skriver så här då han kommer in på att detta med det handlar om. Ska jag köra? Ja. Att det kristna livet handlar om att känna Gud. Så säger han så här. Jesus säger att anden inte ska nekas dem som ber honom om den. Ett av kännetecknen på andens verk är just upplevelsen av att Gud är nära och närvarande. Att känna Gud, det gör något på djupet i våra liv. Ja, man kan tala om det. Jag har aldrig tänkt det på det sättet. Men för det predikan som kom där ordet till mig, att det är lite av en kärleksrevolution. Att få lära känna Gud. David, kung David, han skriver en av sina psalmer i Saltaren så här. Psalm 63, han säger: Gud, du är min Gud. Alltså det är ingen hörsägen om Gud, utan han känner Gud på riktigt. Han fortsätter och skriver: min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som i torrt land som försmäktar utan vatten. Har du någon gång längtat så intensivt? Kan man längta efter Gud så intensivt? En av de tuffaste resorna jag gjort utan familjen, där jag verkligen fick känna på vad det är att sakna, det var till Bolivia. Till djungeln i Bolivia för 5 år sedan. Där man fick några minuters mobiltid någon gång då och då. Och jag fick uppleva faktiskt, jag vet inte om du upplevt det någon gång, hur det kan få verka i kroppen av saknad. Liksom hur det verkar. Ändå är den saknaden jag upplevde och den verken i kroppen ingenting mot vad djupen i oss längtar efter levande Gud. Vidare i psalm 63 så skriver David så här: ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Alltså det här säger någonting om hans relation med Gud. Din nåd är bättre än liv. Alltså om David skulle ställas inför detta att leva och inte ha Guds kärlek i mitt liv. Hellre att dö och ha Guds kärlek i mitt liv, så väljer han att dö. Det är att känna Gud. Att våga anförtro till Gud sitt liv, sin framtid, allt. Alltså jag tror att vi alla vet att man kan få uppleva vad kyrkofäderna kallade för själens dunkla natt. Men vet ni vad? Även i sådana tider är Gud densamme. Den är David som skrev så fantastiskt: ty din nåd är bättre än liv. Han skriver en annan psalm som du känner till, tror jag, om du är van i kyrkan. Det står så här: om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Där var det första, att riktigt känna Gud. Jag vill tala nu om att leva förtroligt med Gud. Att leva förtroligt med Gud. Att tro på Gud med att leva som man inte finns. Det känns ganska provocerande, eller hur? Alltså det kristna livet är inte känslobaserat. Då skulle det inte hålla. Det skulle inte vara trovärdigt. När det kristna livet, det handlar om övertygelse. Att Kristus är verklig. Att Kristus är trovärdig. Alltså den bibliska innebörden av tro är ju inte att vagt hoppas på någonting, utan att hålla något för sant. Det är tro. Det är inte att säga Jesus kanske dog för mina synder och jag förhoppningsvis har frid med Gud. Men tro är att med övertygelse av den Jesus är kunna säga Jesus, du dog för mina synder. Jesus, inom dig har jag frid med Gud. Vad läste i psalm 9? Det som känner ditt namn förtrösta på dig. Vet du vad? Det går inte att leva förtroligt med någon som man inte känner. Förra veckan så kunde vi lyssna till Anita Barker som predikade både här och i Pingstkyrkan. Och i söndagens gudstjänst i Pingstkyrkan så delade hon lite om deras huvudpastor i Uddevalla som under 3 månader låg nedsövd på grund av 85-procentiga brännskador. Och hon delade, jag vet inte om det var i predikan där eller om det var mellan oss två, jag kommer inte ihåg riktigt. Men hon delade hur denne pastor levde i Guds namn. På väg från det huset som hade brunnit ner till sjukhuset innan han for in i ett omedvetande så kom psalm 23 till honom. Herren är min herde, mig skall intet fattas och så vidare. Kan det få vara på det viset att vi kan känna Gud? Ja, vi kan få känna hans namn. Är vad skriften säger. Du vet, jag har inte sett någon eldskrift på väggen. Även att det kan inträffa, det tror jag absolut. Jag har inte hört Gud med en tornadostämma tala till mig. Även att jag tror att det kan ske. Men jag kan dela en hel del av tilltal från Herren in i mitt liv. Också bevis på hans trofasthet och på hans ledning. Jag delade för några veckor sedan då jag under en period levde av psalm 91. Jag höll fast vid Guds löften att jag lever under den högstes beskydd. En riktig vän på Facebook. Jag har en del riktiga vänner där. Han kommenterade ett citat inför den här söndagen om efterföljelse. Han heter Mikael. Han är också pastor. Jag tror också att han ibland brottas med att han är efterföljare på deltid och pastor på heltid. Men han skriver så här: hur, Christer? Vilket jobbigt citat. Men så skriver han så här: men bra! Ett kännetecken på en verklig gudsrelation är nog att Gud ibland också får bli obekväm med oss. God bless. För nästan exakt 2 år sedan förlorade Mikael och hans hustru sin äldste son, Johan, under mycket tragiska omständigheter. Det blir helt enkelt annorlunda i våra liv när vi lever förtroligt med Herren. Ja, det är omöjligt att förbli densamme. Alltså tänk detta, där den helige, där den evige, där den väldige guden som vi lever förtroligt med. Och då kan man fundera, och jag tänker på mitt eget liv. Speglar mitt liv då vem han är? Alltså speglar mitt liv vad hans rike handlar om? Det finns ganska mycket kristen ateism hos dig, hos mig. Greg som har skrivit boken, han skriver så här: det är en andlig pandemi som sprider sig snabbt och förgiftar människor och gör dem sjuka och till och med vållar evig död. Ja, det är fullt möjligt att gå från en ivrig och passionerad efterföljelse av Kristus till att jäcka och ifrågasätta det som har varit så självklart i ens liv. Samtidigt så ser jag en motreaktion i människors liv. Där det inte handlar om en förtvinande tro och en passivitet, utan en längtan efter levande Gud. Jesus säger någonting i Matteus kapitel 6, vers 33. Han säger så här: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Du vet, det finns en helt villkorslös ordning för det kristna livet. Att det är först när du får den här ordningen som det kristna livet blir på riktigt. Att söka Guds rike och hans rättfärdighet, det handlar om Gud. Jag vill leva gudscentrerat. Jag vill att mitt liv, Herre, ska präglas av dig. Är det så vi ska leva? Jag tror det. När vi lever förtroligt med Herren så lever vi på riktigt, och relationen med Kristus, den blir på riktigt. I Psaltaren 73 står det så här: vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Det kristna livet är vardagsliv, eller hur? Det brukar vi tala om. Det intressanta det är, hur ter sig mitt liv i en omvärld som är gudsfrånvänd? När jag skrev predika så kom tanken till mig: hur skulle mitt liv vara om Gud inte fanns i mitt liv? Vad skulle saknas? Om du inte var en kristen, om inte du var en efterföljare av Jesus, hur skulle ditt liv se ut? Det ord som kom till mig, det var: det skulle vara tomt. Jag skulle vara tom. Alltså, det kristna livet handlar inte om känsla, att jag känner, nu känner jag Guds närvaro. Det tror jag också vi kan få göra. Om jag skulle beskriva hur Guds närvaro märks av i mitt liv, så är det en tyngd. Alltså, jag får leva i ett kraftcentrum, därför att Gud, han är ett kraftcentrum. Jag vill citera N.T. Wright. Han tänker mer bättre än jag. Han säger så här i sin bok: jag måste säga att det för mig framstår som en självmotsägelse att vara kristen utan att ha åtminstone lite av en nära relation till den Gud som på samma gång är mäktig, skräckinjagande och helig. Det skulle vara tomt. Du vet, det har inte alltid varit ett sånt svar hos mig. Och ibland så hamnar jag där i den kristna ateismen. Hur är det för dig? Skulle det vara tomt? Skulle det vara tomt? Jag vill ställa en fråga, och det är en ganska provocerande fråga. Har det funnits en tid i ditt liv då du var närmare Gud än vad du är idag? Och hur kommer det sig i så fall att det är så? Jag är ibland rädd, jag vet inte vad jag ska använda för uttryck. Jag vill inte förlora min passion för Kristus. Vill du dela den oron, fel uttryck, jag vet inte vad jag ska använda för uttryck. Om du har honom, söker du efter något på jorden då? Vi säger det på det sättet. Jag ska gå vidare. Jag vill komma in på min sista punkt. Varje ögonblick räknas. Om Gud är verklig så är det otroligt. Eller hur? Om han är verklig, om han finns, då måste det vara så att utifrån den gemenskapen som våra liv ska formas. I Ordspråksboken som vi hörde tidigare läsas så står det så här: räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren. Det intressanta är inte vilka möjligheter jag kan skapa i mitt liv, utan Gud, hur tänker du? Hur tänker du, Gud? Du vet, det finns en mycket större mening över ditt liv, oavsett var du befinner dig i ålder, än vad du själv kan tänka ut. Därför säger, tror jag det står så här i Ordspråksboken, håll dig inte själv för vis, utan räkna med Gud. Håll dig inte själv för vis. Men många gånger så räknar vi inte med Gud på det sättet. Eller hur? Men då går vi miste på vad det kristna livet handlar om. I många år levde en kristen företagare. Jag kan säga hans namn, heter Urban Henriksson. Jag har känt honom i snart 8 år. Under ganska många år levde han med sitt företag med 17 anställda som kristen ateist. Så brakar allting. Företaget går omkull. För han har haft ett ganska flott liv. Så lever han och hustrun på A-kassa under kanske 1,5 års tid. Då han får brottas med Gud och han får möta Gud på nytt. Och jag kommer ihåg den gudstjänsten i Ulricehamns pingkyrka då han ville vittna. Han ville berätta lite vad som händer i hans liv. Och han säger så här: jag tackar Gud för konkursen. Annars vet jag inte hur det hade gått. Urban, han är företagare idag. Han har ett företag som går bra. Men det primära för Urban är inte att lyckas i affärer, utan att Kristus ska bli förhärligad genom hans företag. Varje ögonblick räknas. Räkna med Gud. Räkna med honom. Jesus, uppta mig. Jag har skrivit så här. Kan man säga så? Jag säger inte för att jag vill ge sken av att vara bättre, mer hängiven, mer from. Du vet, det finns bara en som prövar hjärtan, säger skriften. Och det är Gud. Men hur är det med den kristna ateismen i mitt liv? Modellerar jag ett liv som efterföljare? Eller när jag nu står och predikar inför, jag älskar att predika, men predikar jag därför att ni ska tycka att jag talar bra? God retorik, pastorn. Eller är det för att Kristus ska bli förhärligad? Vad är drivkraften? Det finns en hel del kvar att önska i mitt liv. Det finns så mycket av kristen ateism. Men vad är alternativet? Jag kommer hela tiden tillbaka till det. Vad är alternativet? Jesus, jag vill att du ska få uppta mig. Låt Jesus ta över. Jag ska landa min predikan. Det är först när vi mer och mer befrias från kristen ateism som vi kan leva frimodigt för Gud. Det är först då. Det är först då. De som känner ditt namn förtröstar på dig. Du vet, det är det här som gör oss till modiga kristna. Att vi känner Gud. När vi känner den evige så kan vi leva i frid, nåd och förtröstan istället för oro och fruktan. De som känner ditt namn förtrösta på dig. Det är så, det här behöver man tala in i sitt eget liv. Oavsett det förflutna, oavsett nuet, oavsett vad som kommer. Han är större. Han är större. Det är det som gör det möjligt, det som kommer att komma till längre fram i predikoserien. När vi känner Gud, då kan vi leva av tro under alla omständigheter i livet. När vi känner Gud, då kan vi förlåta även då det känns totalt omöjligt. När vi känner Gud. En tro. Det kommer ett citat, tror jag. En tro som är på en måttlig nivå. Ja, lite lagom. Det gör oss inte till risktagare. Men det kristna livet, det handlar om att vara en risktagare. Jag vill inte förbli där jag är. Jag vill inte förbli där jag är i mitt kristna liv. Jag vill leva av tro. Ett sista bibelord, det står så här i Hebreerbrevet 11 och 6. Men utan tro, står det, är det omöjligt att behaga Gud. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Jag tror att det har snurrat och det snurrar en massa tankar hos dig. Det gör hos mig också. Kristen ateist. Det första jag talade om, det var att riktigt känna Gud. Jag tror faktiskt, det är inte, ingen, det är inte att det är frälsningsavgörande, det jag menar. Men jag tror att alldeles för många kristna faktiskt inte riktigt känner Gud. Det sista jag talade om, det var frimodig tro. Det är först när vi känner Gud som vi kan leva frimodigt. Jag vill vara en risktagare. Du vet, det saknas väldigt mycket hos mig. Men det finns några bra ord. Jag vill.